Ralf Johansson heter jag. Jag har en fru, 5 barn. Och vi bor i Sjunnen, så jag har rest ända ifrån Sjunnen idag. Så lite närmare än vad det var innan kanske. Så jag ska dela lite olika saker här ikväll. Någonting som jag tycker är väldigt spännande, och det är att Jesus faktiskt kommer tillbaks. Han lovade att han skulle komma tillbaks. Och ibland så blir det kanske ifrågasatt. Men vi har ju läst slutet av boken och vi vet att vi vinner. Vi vet att han kommer tillbaks. Han kommer att fullfölja sina löften. Men bara innan dess, jag tyckte den sista sången faktiskt stämde in lite med det. Jag var ute och bad lite igår och jag har kanske inte predikat så jättemycket de sista tiden. Det har ju varit lite speciella tider. Och jag tror att det enda sättet att förstå de tiderna som vi har gått igenom här nyligen är ju faktiskt genom ljuset ifrån Guds ord. Om du inte förstår vart vi är på väg i enlighet med den här boken, så ser det väldigt rörigt ut där ute. Men personligen så tror jag faktiskt saker håller på att läggas till detta. Det är så rörigt där ute att det håller på att lägga sig till detta faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig. Profetier blir uppfyllda och sådana saker, det är fantastiskt att se egentligen. Det har vi kanske sett en lång tid, men det är väldigt härligt att faktiskt se att den dagen då Jesus kommer tillbaka är närmare än någonsin. Det är hög tid att bli redo om du inte är redo. Så. Men det står så här i Hosea faktiskt. Hosea från kapitel 6 och vers 1 till och med 3. Innan vi börjar här bara. Kom, låt oss vända om till Herren. Precis som sjöng här. Vi börjar sjunga där att vi ska vända om till Jesus. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi kommer med mjuka hjärtan. Att vi kommer hungriga, att vi kommer med förväntan. Han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss och han ska förbinda oss. Efter 2 dagar gör han oss levande igen, och på 3:e dagen låter han oss uppstå. Så att vi ska få leva inför hans ansikte. Det kommer en dag då du och jag kommer faktiskt stå framför Jesus själva. Det kommer inte vara genom att vi bara läser Bibeln, utan vi kommer få se Jesus Kristus. En fantastisk dag. När vi får stå öga till öga med Jesus Kristus och vi får tillbe honom. Jag tror att de flesta av oss kommer kanske att falla ner. Vi kanske är lite stela nu, men den dagen så tror jag att vi både kommer att lyfta händer och falla ner på våra knän. För det kommer att vara så överväldigande för oss, eller hur? Och sen ska vi se här. Se om jag hängde med här, om jag läste för mycket kanske. Det står i vers 3. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen. Han ska komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Och jag ber att den här kvällen, ni kanske har hört många av de här sakerna innan, men jag tror att det finns en välsignelse i det. Jag tror att det finns en refreshment, vad säger vi på svenska? Det finns en vederkvickelse i att få höra de här sakerna gång på gång. Och jag tror att det kommer bli till stor uppmuntran för alla utav oss. Det är det saliga hoppet, säger vi på svenska. Vi kallar det på engelska the blessed hope. Det är det välsignade hoppet. Och det är goda nyheter att prata om de här sakerna. Att Jesus kommer tillbaka en dag. Men jag var faktiskt ute i skogen idag. Tänkte att jag skulle få vara själv. Men jag vet inte vad det är fel på svenskarna. När jag vill vara ute i skogen så vill jag vara själv. Men det kommer bara en massa svenskar hela tiden. Ni är väldigt duktiga på att springa ut det där. Så jag ska berätta om det lite senare kanske, men det är inte alltid man träffar på teologidoktorer ute i skogen, men det är intressant att få prata med honom. Jag tror att han behövde Jesus faktiskt, så jag fick prata med honom lite, men det var mycket som han hade gått igenom och sådana saker. Men väldigt fascinerande hur om man håller sig till Guds ord så finns det väldigt stark uppmuntran i det. Men så, om vi börjar här lite ifrån, vi kan börja med Titus faktiskt. Titus kapitel 2, och då står det om det saliga hoppet i svenska översättningen, the blessed hope på amerikanska, eller engelska säger vi kanske. Det finns ingen amerikansk bibel, men det finns en engelsk översättning i alla fall. Så jag ska försöka hålla mig till svenska och inte, jag kan inte lova att jag ger er småländska igen, men halleluja. Amen. Andra Titus brev och vers 11. Tycker jag är väldigt uppmuntrande verser faktiskt. Så här, Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsligt begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet och vår store Gud och frälsare Jesus Kristus. Han ska träda fram i härlighet. Amen. Fantastiskt, den dag det kommer bli när han kommer tillbaka, eller hur? Men det finns också en nåd som är tillgänglig för oss just nu. Det är inte en stor filt som vi slänger över våra saker som vi kanske skäms för, utan det är en kraft. Guds nåd är Guds kraft till att kunna leva ett segerrikt liv nu, eller? Det är inte någonting som vi bara försöker gömma våra synder och det som vi kanske har svårt med i livet, utan det finns en kraft i Guds nåd att leva rättfärdigt, att leva heligt, att leva med ett liv i överflöd, eller? Och det är det som finns tillgängligt i Guds nåd. Det är inte bara en stor filt som vi slänger på och försöker gömma oss under och säga kanske Jesus kommer en dag och så lever vi. Kanske om vi klarar oss till den dagen. Utan det finns en it's more of an empowerment. Alltså det finns någonting som styrker oss på insidan istället, eller hur? Om vi går till första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Vi bara lägger en liten grund här på. Ni har sett de här verserna innan, och så det är inga nya saker här i den här församlingen, tror jag, eller? Och det ska ni vara glada för. Jag kommer inte med någon konstig lära här, utan jag kommer med någonting från Bibeln som alla andra har pratat om också. Men det är väldigt uppmuntrande, tror jag, för just nu så är det lite rörigt här ute. Man kan faktiskt bli rädd. Man kan börja tänka, what in the world, som vi säger, is going on? Men det finns också en väldigt trygghet i det. Jag tror att Bibeln faktiskt är ganska klar. Man kanske börjar oroa sig, ska vi gå igenom vedermöda och alla möjliga sådana konstiga saker. Men jag tror att Bibeln faktiskt är ganska klar och visar oss att Jesus kommer tillbaks för de heliga. De som väntar på hans återkomst, de som söker honom, de som vill lära känna honom, som det stod här i Hosea. De som drar sig nära honom, de som lever heligt, de som förväntar sig att Jesus ska komma. Jag tror att det finns folk som kommer att bli upptagna, precis som Enoch. Och de kommer inte gå igenom floden, de kommer inte gå igenom den här sjuårsperioden som Bibeln talar om. Så här står det då i första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har... Jag får nästan ta på mig glasögon här, känner jag. Jag är inte gammal, men ibland så kommer det igenom här. Bröder, jag vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer så som de andra. De som inte har något hopp, eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra dem insomnade tillsammans med honom. Vi säger detta enligt med det ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst, en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Och därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi få alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Fantastiskt, va? Ganska spännande dag som ligger framför dig som är troende. En dag så kommer du ut och gå. Och så kommer du inte att gå längre, utan du kommer att flyga. Du kommer att möta Jesus i rymden, står det faktiskt. Och för en del så är det nästan lättare att tro på en Hollywood movie som har lite specialeffekter mer än vad Bibeln säger. Det här är ju specialeffekt om någonting, höll jag på att säga. Vi kommer att möta Jesus i himlen. Vi kommer att möta honom i rymden. Först kommer de som har dött före de troende, de som är döda som tror på Jesus Kristus, kommer att uppstå. Och sen kommer du och jag, vi kommer inte att komma före dem som det stod här, utan vi kommer komma med dem. Och vi kommer att möta Jesus i rymden, står det faktiskt. Och det står att vi ska trösta varandra med de här orden. Vi ska trösta med varandra med de här orden. Jag vet inte... Det finns hopp för oss. I den här tiden så är det lite, alla sitter hemma och är livrädda för att träffa folk och alla möjliga saker. Och ni måste sitta 6 fötter apart, för säger man 2 meter på svenska, säger vi. Men det här är ju ett fantastiskt hoppgivande budskap egentligen. Att vi kommer att möta Jesus. Det kommer en dag. Det är inte, världen håller inte på att gå under, utan vi kommer snart att få möta Jesus. Och blir det riktigt, riktigt tokigt, så kommer vi faktiskt att möta Jesus. Så det är väldigt uppmuntrande att tänka på de här sakerna. Det här är det saliga hoppet, säger Bibeln. Det här är den som vi kan uppmuntra oss med. Och det ska du uppmuntra andra med, eller? Om det blir för mycket att bära på, så kan du säga Jesus kommer faktiskt snart. Det finns en stark uppmuntran i det. Jesus kommer faktiskt snart. Vi kanske får säga det tillsammans. Jesus kommer faktiskt snart. Amen. Han kommer snart. Han kommer för dig. Han kommer för dig som väntar på honom. Amen. Och det är en del av evangeliet faktiskt, eller hur? Vi blir frälsta, vi blir pånyttfödda. Och då blir man en ny skapelse i Jesus Kristus. Om du är här och du inte känner Jesus, så är det en väldigt bra kväll att ge ditt hjärta, ge ditt liv åt Jesus. Men det är faktiskt så, det här är en del av det frälsningspaketet som vi har fått. Vi består av Bibeln, säger att ande, själ och kropp. När du tar emot Jesus Kristus så blir du pånyttfödd, eller hur? Du blir en ny skapelse på insidan. Sen går du igenom en process som vi kallar för helgelse. Vi kallar du och jag blir mer lika Jesus i stort sett. Vi får vårt tankesätt förnyat. Och vi börjar tänka mer som vad Bibeln säger, eller? Och det är vad Bibeln säger är vår helgelse. Vi blir mer lika honom. Vi formas efter hur han tänker, hur han vill göra saker. Och vi lär känna honom, eller? Men så kommer det en väldigt häftig dag. Och det är när vi blir förhärligade. Och det är den här dagen som vi pratar om. Det är vårt saliga hopp. Den dag när din kropp inte kommer ha de här åkommorna och ömkorna och de här knäna som är så jobbiga just nu, eller hur? Du kommer att ha en evighetskropp, du kommer att bli förhärligad. Och det är en del av ditt frälsningspaket. Det är det som Jesus faktiskt dog för oss att vi skulle få, eller hur? Och det är lätt att glömma av, man blir lite överandlig emellanåt. Och så glömmer man av att den här gamla kroppen faktiskt kommer att bli något helt annat, eller hur? Och det är en fantastisk tanke när man tänker på det. Du och jag kanske har lite svårt att tänka hur det ska gå till. Men det är ju så bra, du och jag behöver inte lösa Guds löften, eller hur? Utan vi behöver bara tro på dem. Vi behöver hålla fast vid Guds löften. Men det är inte du och jag som ska försöka fixa det här. Utan det är Guds löfte till dig och mig. Amen. Om vi bara tittar på första Korintierbrevet kapitel 15 också. Välkända verser när det gäller det här ämnet, eller hur? Första Korintierbrevet och kapitel 15 och vers 51 tror jag det blir. Kapitel 15, första Korintierbrevet. Se, jag säger det, en hemlighet. Shh, tala inte om det här för någon. Nej, det är en hemlighet nu just nu. Det var så Jesus gjorde, va? Om någon blev botad så sa han till, spring inte och tala om det här för någon. Och så visste hela stan inom 5 minuter. Liksom. Shh, det här är en hemlighet. Låt ingen få veta det här. Det är bara vi som vet om det här. Kanske någon där ute också. Men... amen. Jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunerna ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätt i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död, var i din seger. Du död, var i din udd. Och dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lager. Men Gud, var det tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. Vi ska alla, i twinkling of an eye, säger Bibeln. Det är alltså ett väldigt kort ögonblick. Amen. Sådär, det var lite för långsamt, men... men det är alltså så kort. Din kropp kommer att förvandlas. Du hinner nog inte tänka igenom vad hände. Men det kommer kännas väldigt bra, tror jag, för oss. Amen. Och det här är vad Bibeln säger. Amen. Det här är vad du har framför dig. Och du kommer att få en ny förhärligad kropp. Och du kommer att springa. Och du kommer att tillbe Jesus som du aldrig har gjort innan. Amen. Ibland så tror jag en del blir lite förvirrade. När det gäller uppryckandet och hans andra tillkommelse. Men Bibeln är faktiskt också ganska klar där. Att det är två olika tillfällen, om man säger så. Om man bara benar upp det lite så är det lite lättare att se. Men tyvärr så blir vi lite förvirrade ibland när vi försöker läsa in saker som inte ska vara där. Utan vi bara läser verserna rakt upp och ner. Om man delar upp det i uppryckandet så är det en del saker som händer. Till exempel det är att det är inte alla som ser när Jesus kommer med uppryckandet. Eller när vi möter Jesus i rymden, så står det att en del är ute och maler, en försvinner, en står kvar och han undrar vad händer liksom. Det är faktiskt annonserat utav bara en ängel, hur? Det är en trumpet och det är en ängel som säger det är dags att gå. En uppståndelse äger rum. De som är döda, som vi läste i första Thessalonikerbrevet, folk kommer uppstå från gravarna. Vi brukar kalla det grave sites, men det är faktiskt en resurrection site. Det är alltså en uppståndelse plats, inte en gravplats, eller hur? Jesus kommer för att rädda församlingen. Jag tror att det som man rör ihop sig ofta med när det gäller ändens tid och de här sakerna som ska hända, det är att man vill gärna slänga in församlingen där det står Israel och tvärtom. Men jag tror att man måste vara väldigt noga med att hålla isär de två olika sakerna. Vi är inte Israel och Israel är inte församlingen. Och när man ser det så blir det faktiskt lite enklare att se. Jesus kommer för att rädda församlingen. Han kommer för de heliga alltså. Det står att det är det saliga hoppet. Eller the blessed hope. Det är välsignade hoppet. Det är en välsignelse. Om jag ska gå igenom vedermödan så har jag svårt att se 7 år av väldigt svåra tider egentligen. Om du fortsätter att läsa i Uppenbarelseboken så ser du att det är faktiskt väldigt mycket folk som dör. Det talas om svält, det talar om ekonomiska kriser. Man måste egentligen, man behöver ta märken för att kunna få äta överhuvudtaget. Jag har svårt att se hur det skulle kunna vara en välsignelse för en troende att gå igenom den här perioden. Om man är en bekännande kristen, för det är många som slutar med tuffa kortare faktiskt, om man är riktigt noga. Det är bra nyheter där. Ni ska inte gå igenom det, så oroa inte. Jag såg att jag tappade en del där, så jag bara se att ni är med här igen. Och vi möter honom självklart i rymden. Andra tillkommelsen, då är det nästan tvärtom. Det är synligt. Jesus kommer att sätta sina fötter på Olivberget, eller hur? Det är synligt för alla. Och det är tusentals änglar som kommer med Jesus den gången. Så det är i skillnad från uppryckande, då är det bara en ängel som är involverad. Den här gången så kommer det tusentals änglar att vara med. Det är ingen uppståndelse som händer vid det här tillfället. Och det är för att rädda Israel. Jesus kommer att sätta sina fötter på Olivberget för att rädda Israel, hur? För det är Armageddon är på väg in. Så Jesus är där för att rädda Israel. Han kommer med de heliga istället för de heliga som det var innan. Och istället för välsignelse så är det faktiskt för dom, eller hur? Vi gillar ju inte det ordet i Sverige kanske, men dom är faktiskt, Gud är rättfärdig så han måste faktiskt döma saker. Han måste ta itu med saker, han måste ta itu med orättfärdigheten för att kunna vara rättfärdig helt enkelt. Den andra tillkommelsen så rör ju faktiskt både det troende och otroende. Och så kommer han självklart till jorden, han sätter sina fötter på jorden. Han sätter i skillnad ifrån uppryckandet när vi möter honom i rymden. Amen. Bara några argument eller vad man ska säga. Eller tankar eller vad man ska säga. Som pekar faktiskt. Jag tror att vi kommer att bli uppryckta innan. Du kanske har en annan åsikt. Jag är inte här för att bråka med någon. Men jag tror att om man är ärlig så tror jag att det pekar åt ett visst håll. Och här är bara några argument eller vad man ska säga som pekar någon om före vedermödan uppryckande, om man säger så. Syftet med vedermödan är ju faktiskt inte för församlingen utan det är för Israel faktiskt, och det är för att det ska producera deras riktiga Messias. De sa nej till Jesus den första gången och de kommer att gå igenom en väldigt svår tid, och det kommer att föda fram ett rop i deras hjärta: ge oss våran riktiga Messias. Tyvärr så kommer de bli bedragna utav Antikrist som är en motsats till Jesus. Men de kommer att få sin riktiga Messias. De kommer att få se Jesus komma tillbaka. Och de kommer att bli frälsta på väldigt kort tid. En hela nationen kommer att, i stort sett bli omvänd till honom. Det som jag tycker är intressant det är att församlingen faktiskt inte nämns från kapitel 4 till kapitel 22 i Uppenbarelseboken. På jorden. Det tycker jag är ganska fantastiskt. För vad är det, i första 3 kapitlen i Uppenbarelseboken så nämns församlingen 19 gånger tror jag det. 19 gånger i 3 kapitel. Sen är vi inte på jorden mer. Undrar vad vi kan vara. Ja.
Det står ju ändå i 13 där. Den som måste gå bort i fångenskap, han går i fångenskap. Och den som måste dödas med svärd, han ska dödas med svärd. Här krävs det uthållighet och tro av det heliga.
Mm. Av någon heliga. Och Matteus är framförallt skriven till det judiska folket. Och man får ju hålla isär vilka det är som det talas om. Han talar om det judiska folket, till det judiska folket. Vi kommer att gå igenom svårigheter. Så det, i engelska använder vi samma ord där. Tribulation eller the tribulation. Det är alltså vedermödan eller att vi går igenom svårigheter. Svenskan kanske skiljer sig lite bättre. Men om den här 7-årsperioden skulle fortsätta så skulle ingen överleva. Det är korrekt. Men församlingen är inte omnämnd i de här kapitlen till exempel. Vad sa du? Det är Israel det syftar på, ja. Så. Ja. Sen är det folk som kommer att bli frälsta under den här perioden. Så det är inte så att man inte kan bli frälst. Jag vet inte, vi ska ta frågor efteråt kanske, annars kommer jag vara här hela kvällen här. Jag kommer att glömma av vad jag pratar om. Eller vad. Nej. Men tack så jättemycket i alla fall. Så. Det står också bland annat i första Thessalonikerbrevet kapitel 1 och vers 10 om ni vill skriva ner. Och även i kapitel 5 och vers 9. Att församlingen är undantagen faktiskt. Den gudomliga vreden faktiskt. Och hela uppenbarelseboken är ju faktiskt ett uttryck för Guds vrede. Först är det de första 3,5 kallar man lammets vrede och den sista är Guds vrede. Så det är ingen rolig period, men den perioden är faktiskt du och jag undantagen på grund av att vi är i Jesus Kristus. Det är verk som han gjorde för oss. Så det är ett löfte som du kan hålla fast vid. Självklart också att det är en tröst som jag går igenom den här 7-årsperioden. Utan mat, katastrof på katastrof. Det står faktiskt första eller kapitel 6 bland annat, så talar om att en fjärdedel av jordens population kommer att försvinna, alltså dö genom krig, svält, sjukdomar och olika saker. Så det är ju faktiskt ett argument för att vi inte är i vedermödan än, till exempel, som kanske en del kanske börjar tänka på, okej, det här med pandemin och sådana saker. Men en fjärdedel av populationen planet Earth har ju inte dött. Så jag tror inte vi är där än. Jag tror inte vedermödan sätts av med, eller startar om man säger så, med uppryckandet. Men utan det med det kontrakt eller det confirmation of the covenant. Alltså det är det som egentligen, som jag kanske tror håller på att sättas i ordning kanske i Mellanöstern just nu, genom, inte genom eller med Trump, ska jag säga. Att de arabiska nationerna håller på att sluta en fred med Israel. Det lägger lite grundverket för vad tror jag som kommer att ligga till väg för det som händer senare i uppenbarelseboken. Antikrist kommer att bryta det här förbundet bland annat. Så det behöver inte vara exakt det som läggs i ordning nu, men det är ändå en grund som läggs där. För det står att saker som händer till Israel senare, det kommer att hända när, och även uppryckandet, när man säger safety, peace and safety. När det är, vad säger vi på svenska? Ni får hjälpa mig med svenska. Som jag inte läser innan till så... Fred och säkerhet. Och det är ju faktiskt ett utav United Nations, alltså Förenta Nationernas hurraord just nu. Att fred och säkerhet är det som vi ska ha. Och den grunden läggs just nu. Och så jag tror att vi med de här avtalen faktiskt har kommit närmare och närmare att Jesus ska komma tillbaks. Så det är goda nyheter. Amen. Också att antikrist kan inte komma innan den som håller honom tillbaks faktiskt kommer. Att undra, han ska behöva flyttas faktiskt. Det är någonting som håller tillbaks antikrist nu. Det är också ett argument faktiskt för att, det kan man läsa om i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 till exempel. Men också, det finns symboliska paralleller. Om du tittar i gamla testamentet så ser man alltid hur Gud faktiskt tar bort de rättfärdiga innan hans dom kommer, till exempel Noa. Han lät honom bygga en båt, och när han gick in i båten och stängde dörren, Gud stängde dörren, då började det regna, till exempel. Lot fick ta hela sin familj, han försökte få med så många som möjligt. Han gick utanför staden. Änglarna sa till honom, du måste snabbare nu, för vi kan inte göra någonting. Innan du är utanför stadens gränser så kan inte vi göra någonting. Våra händer är bundna i stort sett. Och det är samma sak. De här sakerna som kommer att ta... att hända under uppenbarelsetiden, eller den tid som uppenbarelseboken talar om, kommer inte kunna hända förrän hans folk är borta eller Guds församling är borta. Så det är vad som du kan hålla fast vid, det är the blessed hope, det är det saliga hoppet. Men sen är det ju faktiskt så att det håller på att vända lite i kulturen. Jag vet inte om ni har märkt det. Det kanske är okej att prata med er om att Jesus kommer tillbaka en dag. Men om man tittar där ute så är det inte alltid roligt. Det är inte alltid alla vill få reda på att Jesus kommer snart, eller hur? Man blir lite som en nagel i öga på liksom. Prata inte om det här med att Jesus ska komma tillbaka. Det blir lite jobbigt nu. Om ni tittar i andra Petrus brev, kapitel... skriv ner där. Kapitel 3 och vers 3 och 4. Andra Petrus brev. Kapitel 3 och vers 3 och vers 4. Så framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär, och de hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det har varit sedan skapelsens början. Amen. Och det är den attityden man möter tyvärr idag, eller hur? Det är nästan ett förakt mot. Vi pratade om det här 30-40 år sedan. Jag var lite chockerad faktiskt. Jag var lite förvånad, ska jag säga. Jag var inte chockerad, men jag var på en ledarsamling. Och jag tyckte det var ett bra ämne att prata om. Jesus kommer ju snart. Jag är glad att han kommer snart. Men det börjar bli lite rörigt. Om jag can get out of here, I'm good with that. De blev faktiskt lite nervösa, de här ledarna. Och även folk som var nära mig. Ja, det spelar ingen roll när han kommer. Och jag tror faktiskt det är viktigt att vi vet att vi lever i den tiden. Jag tror, för Jesus talar om att vi behöver vara på ett speciellt sätt i de sista dagarna. Jag tror inte det är bara vem som helst. Bara för att du har satt din fot i din kyrka, eller en kyrka, så kommer du att möta Jesus i himlen. Jag kanske bara ska ge en liten tanke istället. Bara. Om du tänker, hur fick du dopet, eller bara frälsningen? Du behövde göra någonting. Du behövde tro på Guds löfte om att när jag kallar på namnet Jesus så blir jag frälst. Då får jag syndernas förlåtelse. En del talar i tungor här. Amen. En del är andedöpta. Hur fick du andedopet? Du bara gick ner för gatan och så var det en blick som slog ner och så var du andedöpt, eller? Om man tänker på allting. Du tar emot helande genom tro, eller hur? Så jag tror faktiskt det är en viktig del att vad du tror när det gäller en ändens tid är faktiskt lika viktigt som alla de andra bitarna i Guds rike. Jag tror inte det är en olycka bara att du hamnar i himlen en dag. Eller att du råkar komma med. Jesus tog för många liksom. Han hade så mycket, det var som en jättemagnet, och så råkar du vara där inne och så råkar du komma med även om du inte, nej jag vill inte vara i himlen liksom, nej. Jag tror inte det fungerar så. Jag tror att tro, om du tittar på verserna i, jag tror det är Hebreerbrevet kapitel 11, vers 5 och 6. När vi säger att när vi kommer till Gud så måste man tro att han är en belönare utav dem som kommer till honom, eller? Men verserna framför, som han gärna hugger av, det talar faktiskt om uppryckandet. Det är en bild på uppryckandet, och det är Enoch. Han vandrar med Gud. Och sen då så var han inte mer. Han var borta, för Gud hade tagit honom. Och sen går det rakt in i de här verserna som vi är så väldigt familjära med. Tala om att den som vill komma till Gud, han måste tro att han belönar den som söker honom. Amen. Amen. Får ni någonting ut i det här? Eller, ja, så är ni bara, jag vill inte tråka ut det här innan första gången liksom man kommer och hälsa på. Liksom bara. Så. Jag klarar mig. Amen. Men jag tycker det är fantastiskt. Men i alla fall, när det gäller, det var lite sidospår där kanske. Men det finns ett motstånd när man börjar prata om de här sakerna, att Jesus kommer tillbaks. Jag var ute i morse som jag sa, och var ute vid Telläng. Jag tänkte jag kan åka ut, och jag har inget kontor. Så jag går ut i skogen när jag får förbereda. Det var väldigt kallt i morse förresten. Jag skulle haft på mig mer kläder, men... Men jag sitter där i min bil, jag hade gått ut och in lite, bara går in och tittar på rådjur och alla möjliga saker. Så kommer det två äldre herrar, också kyrkogående personer. En var teologidoktor, tror han sa att han var. En väldigt smart person. Den andra var också aktiv i kyrkan och sjunger och grejer. Men vi började prata med de här. En var fotograf, så jag tyckte det var kul att prata med honom. Han gillade att ta bilder själv. Och fågelskådare, jag menar, you saw me right there. Så hade precis kommit tillbaka från Öland och tittat. Jag har sådana här ringar från. Jag tittat för mycket i kikare de sista dagarna. Så. Men jag hade kul i alla fall. Jag tror att jag hade mer roligt än mina elever. Men det kanske man inte får säga. Men de här männen började prata lite med dem. Men så började jag närma mig ämnet att Jesus faktiskt kommer tillbaka en dag. Då blir han lite... Jag är inte riktigt säker på att jag vill höra det. Men det har vi sagt för evigt. Liksom. Det har kristna alltid sagt. Och detta är en person som har varit i kyrkovärlden. Detta är en person som är väldigt smart. Som vet väldigt mycket om Bibeln och alla möjliga konstiga religioner. Han behöver möta Jesus. Jag vet inte något annat bättre ställe som du och jag kan hamna på än i himlen med Jesus själv, eller hur? Som vi brukar skoja, detta är ju faktiskt det närmaste helvetet du och jag kommer att erfara i livet, eller hur? Om man säger det riktigt krasst. Det blir inte värre än så här för oss. Det kan bara bli bättre för dig och mig. En dag så kommer vi vara i himlen och vi kommer att titta tillbaka på den här perioden. Jag säger inte det att jag vill bara iväg från det här, eller hur? Det finns många underbara saker. Jag menar, vi har familjer, vi har erfarenheter som är helt fantastiska egentligen. Men i jämställdhet med det som du och jag kommer att erfara i himlen på andra sidan evigheten en dag, tror jag faktiskt att det kommer att blekna lite. Är det någon som håller med? Jag menar, gator och guld, nu har vi heltäcknings matta, men jag vet inte. Amen. En annan intressant, jag läste någon artikel ett par år sedan, men det stod, detta var en undersökning bland evangeliskt kristna i USA. Och detta är alltså kyrkogående personer, folk som säger sig, jag är kristen. Och 50% sa att Jesus kommer inte tillbaka alls, eller han kommer inte i min livstid. Tänk på det, 50% utav alla kristna som de hade undersökt. Så 50% han kommer inte alls, eller han kommer definitivt inte i min livstid. Jag tror att det är lite alarmerande. Det finns en liknelse som Jesus tar i Matteus 25, eller hur? Det är 10 jungfrur, säger vi på svenska, va? Jag tycker det är intressant bara att talet ungefär, det är 50% som missar och det är 50% som går in och är med på bröllopet, eller hur? Det kommer ett rop och säger, brudgummen kommer. Alla står upp och gör sig redo, eller hur? Och jag tror att lite utav det som ni som församling får vara med här, det är att ni får vara en röst, hallå, brudgummen kommer faktiskt. Och de som lyssnar kommer vara redo, de som inte lyssnar kommer inte vara redo. Och det är ju faktiskt så att i den liknelsen där så står det att de andra fick, de ville ta olja från sina kompisar, man ville åka på deras ryggsäck, om man säger så, in i himmelriket eller vad man ska säga. Men det är ju faktiskt så att det är personligt. Vad du och jag tror, vad du och jag lever efter är personligt. Det finns ingen, man kan inte fake it before Jesus. Utan det är personligt. Du och jag måste leva i relation med honom. Vi måste sträva efter att lära känna honom. Vi måste vilja faktiskt och längta efter hans. Paulus skriver bland annat i Timoteus att de som har längtat efter hans tillkommelse. Amen. Vi längtar efter att han ska komma tillbaka. Men i alla fall, fem av de här jungfrurna gick iväg. Och då stängdes dörren. Det är ganska nyktert. Hjälper oss att vakna till liv lite faktiskt. Det kommer en dag då det är för sent. Noah hade samma problem. Han predikade i 100 år. Han såg ju lite galen ut. Eller bygga en båt på torra land. Vad är en båt till att börja med? De har aldrig sett en båt kanske. Ja, nu var det ingen liten båt utan det var en jätteark liksom. Och han såg ju väldigt galen ut. Okej, havet är ungefär 500 kilometer däråt. Eller någonting i den stilen. Kanske långt ifrån, vem vet. Det var inte liksom så att han byggde i åkanten och liksom skulle han bara segla ut med den här jättearken i en liten bäck. Han såg väldigt galen ut. Och han predikade här i 100 år. Du tycker att du har väntat länge, va? I 100 år höll de på att tala. Det kommer någonting. Jag vet, det heter regn. Jag har aldrig sett det, men det är väldigt farligt. Det kommer att översvämma hela jorden. Det finns en väg ut därifrån. Och det är i den här arken som jag håller på att bygga. Han fick med sig 7 personer. Majoriteten är inte alltid rätt. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Väldigt sällan så är faktiskt majoriteten rätt. Så det, när man hör hur samhället håller på och skriker efter vissa saker och vill ha rätt i vissa saker, så är det ju faktiskt så att väldigt sällan så har majoriteten rätt, tyvärr. Men han kallas en predikant av rättfärdighet och han fick med sig självklart en del utan sin familj. Men det var också där. Det var en dag där det var för sent. Dörren stängdes och det började regna. Folk står där och går upp. What's happening? Och det var för sent. Om du kanske lyssnar på tv, du kanske inte har hört någonting sånt här innan, men du undrar själv kanske, kommer Jesus verkligen tillbaka? Så det är en väldigt bra kväll att ge ditt liv åt Jesus. Att ta emot honom som frälsare och öppna ditt hjärta för honom. Att du har frid, du kan lämna den här kvällen med frid i ditt hjärta. Att när han kommer tillbaka så är jag redo, så kommer jag vara med. Jag kommer vara med i uppryckandet. Amen. Du kanske är här och sitter, du kanske inte känner Jesus, du kanske har... känner dig lite torr. Så som vi läste in inledningen, jag ber att Gud ska komma och regna på dig idag. Jag ber Gud att det ska vara ett vederkvickande i de här verserna som vi läser. Att Jesus kommer snart, att Gud ska komma med sitt regn och styrka dig och upprätta dig och hela dig. Amen. Men som sagt, det kommer en dag då det är för sent. Vänta inte. Vänta inte och se om du klarar en dag utan en dag till utan honom, utan gör det klart idag. Jesus, jag behöver dig. Jesus, jag behöver bli frälst. Jesus, jag vill vara redo när du kommer. Amen. Så visst är det ett härligt budskap att Jesus kommer snart, men vi behöver faktiskt vara redo för det. Jesus själv talar om det, att vi behöver vara på ett speciellt sätt. Om vi bara tittar lite på det, hur vi ska nu vara i då. Om Jesus kommer snart så måste vi vara redo på ett visst sätt, eller hur? Matteus 24, 42. Kan vi läsa några verser bara? Det är Nya testamentet, Ralf, för de som undrar. Matteus kapitel 4 och vers 42. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag Herren kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för en stund där ni inte väntar så kommer människosonen. Amen. Det kommer att vara en tid när folk inte är redo för det. Om man tittar sig runt nu så är faktiskt folk inte redo. Man tycker kanske att den här pandemin skulle fått folk att tänka lite i alla fall. Men på något sätt så förväntar de sig att livet kommer bara gå tillbaka till normalen igen. Sorry to break your little bubble. Sticker lite hål på din lilla ballong här. Det kan hända att det inte går tillbaka. Man kanske inte märker så mycket i Sverige just. Men borta i USA så är det väldiga förändringar som skickar in i olika regler och sådana saker som de håller på med just nu. Tyvärr är det så att så som det går för USA så kommer det gå för resten av världen. Så om du vill ha möjlighet att predika evangeliet lite längre till, så be för våran president just nu. Han håller faktiskt på att stå emot globalism och sådana saker. Han försöker hålla vårt land fritt fortfarande. Jag vet att det är lite svårt att hitta vad som faktiskt händer där borta i Sverige just nu på grund av nyheter och sådana saker. Om du inte gillar honom så är det helt okej. Jag är inte, I'm not offended. Men han är faktiskt min president. Jag är medborgare ute i USA. Men jag tror att om han inte vinner till exempel, så kanske det är tillfället för oss som missionärer som har ett hjärta att gå till andra nationer, att det fönstret är stängt nu. För det är saker som de vill komma ut med ett vaccin. Jag vet inte om ni har tittat på Mr. Bill Gates. Han har lite intressanta idéer vad man ska lägga i det här vaccinet. Man ska inte få jobba, man ska inte få kunna resa, man ska inte kunna göra det här och det här och det här om man inte tar ett vaccin. Jag säger inte att det är märket som Uppenbarelseboken talar om, men däremot så är det ett preconditioning. Man hjälper människor att börja tänka på ett speciellt sätt. Och man styr det väldigt åt ett visst håll. Så det är dags att vakna upp. Vi har väldigt kort tid kvar att arbeta. Det kommer en tid och det är för sent. Det kommer en tid när vi inte kan göra någonting mer. Utan allt vi kan göra är bara säga Jesus, today would be a day and good day. Amen. Lukas talar om samma sak, men man behöver vara vaken, man behöver vara förberedd. Andra Petrus 3, kapitel 3 och vers 11. Halleluja. Problemet med nya biblar är att de här sidorna hänger ihop så bra. Andra Petrus brev, förlåt, kapitel 3 och vers 11. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och skyddar och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösa sig helt och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte så ser vi fram mot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Vers 14 också. Därför, mina älskare, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena, fläckfria inför honom i frid. Amen. Så det talar om att vi behöver leva i helhet, gudfruktigt. Också att vi kan påskynda hans tillkommelse. Tidigare i de här verserna i samma kapitel talar om att det som håller Jesus tillbaka, nummer ett tror jag, är att han vill att så många som möjligt ska få tid att omvända sig. Kanske även dig som sitter här ikväll, eller dig som lyssnar på tv ikväll. Det som nummer ett, varför Jesus inte har kommit tillbaka än, är att han väntar på oss. Han väntar på oss att vi ska omvända oss, att vi ska leva för honom, att vi ska leva rent och helhet, eller hur? Tyvärr så är det mycket saker som händer i våra församlingar och sådana saker som är tråkigt. Men det är nummer ett varför Jesus inte har kommit tillbaka. Han väntar på oss. Du tror att du har väntat på Jesus, men det är faktiskt han väntar på oss, att vi ska omvända oss, att vi ska göra oss av med det som hindrar oss från att leva för honom och vara redo, eller Titus som vi pratade om innan också. Vi ska förvänta på att han kommer, att vi lever. Det är en kraft som Guds nåd ger oss att överleva eller övervinna i den tidsåldern som vi lever. Amen. Men vi ska ha också våra ögon lyfta. Lyfta våra blicken till skörden. Som, jag tror att det är en tid då det är lättare på ett sätt att få kontakt med människor. Det börjar snurra lite i en del folks huvud. Det kanske inte alltid kommer att vara så som vi alltid sagt att det kommer att vara, eller? Att jag tror att det finns ett fantastiskt stort utrymme och väldigt bra tillfälle att dela evangelium, att predika evangelium till folk som inte du har vågat prata med innan kanske. Jag tror att det finns en öppenhet i svenska nu. Kanske mer än någonsin. För det som var så säkert, Sverige har ju varit väldigt säkert. Vi är kanske mer vana där borta att saker håller på upp och ner lite sådär. Men svensken bor ju i en liten bubbla, tyvärr. På gott och ont. Jag menar, det är jättebra, ett jättefint land. Missförstå mig rätt nu. Men det finns också någonting som gör att vi inte blir så beroende av Gud som man kanske skulle behöva vara. Eller? Och just nu så håller våran trygga lilla grund som vi har byggt våra liv på håller på att skifta lite. Den håller på att härja lite med oss. Och jag tror att det öppnar ett tillfälle för oss att predika evangeliet här i vårt land. Och folk som kanske inte har varit öppna innan, när de har suttit nu ensamma i 3 månader i sin lägenhet, så kanske de börjar tänka att det kanske finns mer till livet än min pension och några saker, eller hur? Amen. Så dags att lyfta blicken. Dags att se lite längre än bara me, myself and I and my four no more. Alltså våran lilla familj. Utan det finns grannar. Det finns som de här 2 äldre männen som jag hade möjlighet att prata med i morse. Var inte rädd. Fråga om du kan be för dem. Väldigt enkelt. Det behöver inte vara så avancerat. Men var du än går så kan du bara lägga en liten en liten säd, säger man på svenska. En liten trosfrö som kanske får bli någonting när någon annan kommer att vattna på det till exempel. Amen. Nu har jag pratat länge här, men vi kan ju låta er släppa er snart. Ska vi bara sluta med en vers till. Jakobs brev, kapitel 5. Men jag tror att mycket folk kommer att komma in i Guds rike. Inte bara i den närmaste tiden, men också det är många som smygtittar på YouTube till exempel. Vi såg det i vår egen församling. Folk som kanske inte vågar komma till församlingen har haft möjlighet att se saker på internet innan. På ett helt annat sätt nu. Jakobs brev, kapitel 5 och vers 7. Framförallt mina bröder. Vad fel vers. Kapitel 5 och vers 7. Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den får höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Amen. Jag tror att det väldigt uppmuntrande värsta faktiskt. Vi ska ha tålamod. Men Jesus har faktiskt varit mer tålmodig än vad du och jag någonsin kommer att behöva vara. Men det finns ett regn som kommer. Det finns ett regn i den heliga ande som håller på att mjuka upp jorden även i Sverige, tror jag. Och göra det redo för Jesu ankomst. Amen. Hans ankomst är nära. Amen. Halleluja. Så vi står upp tillsammans bara. Så kan vi be lite. Så. Halleluja. Father, we thank you. Halleluja. Jesus, vi bara tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig för att ditt ord är levande. Det är skarpt. Det åtskiljer mellan själ och ande. Vi bara prisar dig för att du är en god Gud, Jesus. Vi tackar dig för att har lovat i ditt ord att du ska komma tillbaka för din församling. Du ska komma tillbaka till dem som längtar och som söker dig och som är redo att gå med dig, Jesus. Jag tackar dig för det. Bara be för de som varit här idag. Jag ber om att den helige andes regn ska komma över dem och välsigna dem och styrka dem. Jag ber att deras hjärtan ska bli etablerade i den sanningen att Jesus, du kommer tillbaka en dag. Vi är inte lämnade vind för våg, utan Jesus, vi förväntar oss att du kommer väldigt snart. Den tiden är nära när du kommer tillbaka. Och i den tiden så vill vi vara upptagna med det som är viktigt för dig, och det är att få in människor in i ditt rike, Jesus. Vi prisar dig för det. Jesus, jag ber att du öppnar dörrar för den här församlingen. Jag tackar dig för det vittnesbördet som vi hörde här, att de har fått skicka pengar till andra nationer och hjälpa dem att predika evangelium och föda, ge mat åt dem som behövde, som var i nöd, Jesus. Jag prisar dig för det. Men jag ber att du öppnar större dörrar. Jag ber att du öppnar mer dörrar. Jag ber för varje enskild person som är i det här rummet idag. Jag ber att du välsignar dem. Jag ber att ditt regn kommer på dem. Du ger dem frimodighet att öppna sina munnar och predika evangeliet när de har tillfälle, Jesus. Vi tillber dig, Jesus, den här. Vi bara tackar dig för din närvaro, Jesus. Tackar dig för var och en som är i det här rummet. Tackar dig för dem som har lyssnat på YouTube ikväll, far. Jag bara ber om att du välsignar dem. Låt ditt heliga andes regn vidröra deras hjärtan, far. Låt deras hjärtan bli mjuka. Låt det födas något i deras hjärtan att dra sig nära dig. Kanske de har lyssnat här ikväll, de kanske inte känner dig, kanske inte vet vem du är, men jag ber att du rör vid dem. Jag ber att det är någonting i de här bibelställena som vi har pratat om som bara drar dem till dig, Jesus. Vi tackar dig för din närvaro, Jesus. Jag välsignar var och en som har lyssnat ikväll, Fader. I Jesu namn. Amen, amen.